Varning. Massmördarpodden är ju ofta otäck, men när det handlar om våld mot barn så vill jag ge en extra varning den här gången. Så är du minsta känslig för våld mot barn, lyssna inte. Vid middagsbordet den 5 november 1971 bad familjen bordsbön som vanligt. Och sen berättade John List för sin familj att det var dags för dem att förbereda sig på att dö. Massmördarpodden John List. Den här miniserien i två delar är skriven av Jenny Ekstrand och uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. John Emil List föddes den 17 september 1925 i Bay City i delstaten Michigan i USA. Hans föräldrar heter Alma Maria och John Frederick. Vi måste redan nu förbereda på att nästan alla män i de här två avsnitten heter John. Men vi ska försöka särskilja de olika personerna så tydligt vi kan när jag berättar. John Lists släkt härstammade från Tyskland. Och det går att följa dem i spåren ända tillbaka till år 1690 i Bayern i södra Tyskland. Släkten List hade alltid varit hängivna lutheraner, vilket var ganska ovanligt i området där de bodde. De flesta i Bayern var nämligen katoliker, men släkten List fastnade tidigt för Martin Luthers reformerta tro. Huvudpersonen John Lists farfar, Johan List, emigrerade från Bayern till USA 1845. Han var medlem i en grupp missionärer vars mål var att omvända amerikanerna till den renläriga lutheranska tron. I synnerhet var det den amerikanska ursprungsbefolkningen som de tänkte omvända. Nästan direkt efter att båten de färdades över Atlanten med ankom till Ellis Island gifte sig Johan med Marie Barbara Lotter, som var en av de andra tyska missionärerna som han hade lärt känna närmare under den flera veckor långa överfärden över Atlanten. Gruppen färdes vidare och kom till slut till skogsindustristaden Saginaw i Michigan. Sen fotvandrade gruppen vidare 3 mil till sitt slutliga mål. Församlingen hade köpt mark av den amerikanska staten för en blygsam summa.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Parken närmast ursprungsbefolkningens områden slumpades i princip bort. Missionärerna döpte sin nya hemort till Frankenmuth. I närheten låg andra lutheranska tyska bosättningar som Frankenlust, Frankentrost och Frankenhilf. Området kom att kallas för Lilla Bayern. Då måste vi förklara Franken, tror jag. Franken är en region i Tyskland som går tillbaka till hertigdömet Franken, vars befolkning till väsentlig del utgjordes av östfranker. Idag syftar Franken oftast på den nordvästra delen av förbundslandet Bayern. Marie och Johan fick 2 barn, John Frederick och John Adam. De fick båda en strikt luthersk uppfostran. När bröderna hade tagit examen från high school flyttade de till Bay City, Michigan. Mer specifikt till den tyska delen av staden som hade döpts till Salzburg. Familjen öppnade upp en speceriaffär. Salzberg bestod till 80% av inflyttade tyskar och de var alla lutheraner. Att familjen nu hade flyttat in från landet till en stad innebar på inget sätt att brödernas uppfostran skulle bli mindre strikt. Snarare blev det tvärtom. För det var helt säkert på att bröderna höll sig till den rätta läran och inte lockades av stadens alla nöjen såg Marie och Johan till att de gick på gudstjänster dubbelt så ofta som de hade gjort tidigare. Efter bara några år berättade både John Adam och John Frederick för sina föräldrar att de hade förälskat sig. De hade nämligen träffat två systrar, Elizabeth och Anna. Kort därefter gifte sig John Adam med sin Elizabeth och John Frederick med sin Anna. Strax efter Annas och John Fredericks bröllop, kanske till och med lite för snabbt om man räknar antal månader, nedkom Anna med en son, William. Åren gick. Efter William försökte John och Anna få fler barn, men de lyckades inte. De såg med avund på Elizabeth och John Adam som fick barn efter barn efter barn och sen så småningom barnbarn. 1922 närmade sig Anna 60 års ålder. Hon började få ont, men hon kunde inte riktigt sätta fingret på var smärtan hade sitt ursprung. Efter flera läkarbesök diagnostiserades hon med cancer. John Frederick älskade sin fru och kände sig rådlös. Vad kunde han göra för att minska hennes plågor? Efter att rådgjort med vänner inom kyrkan kontaktade han sin yngre syssling Alma List, som fortfarande bodde i Frankenmuth. Alma var 35 och hade passerat gränsen för giftasmogen kvinna och hade övergått till att kallas ungmö av elaka tungor. Med andra ord var hon den perfekta personen att vårda en lite äldre kvinna under det som kanske skulle bli hennes sista tid. Alma bodde fortfarande hemma med sina föräldrar och sin syster, och hennes fritidsintressen bestod av att spela bridge med sin syster och att gå i kyrkan. Men i hemlighet drömde Alma om någonting annat. Så när John Frederick hörde av sig tackade Alma tacksamt ja till att flytta ifrån Frankenmuth till det mycket större Bay City, bara för att få slippa sina föräldrar. Alma flyttade in hos Anna, John Frederick och William. Alma var en omtänksam kvinna och använde all sin tid till att omsorgsfullt vårda sin husmor till det att Anna dog den 23 juni 1923, bara 60 år gammal. John bad Alma stanna kvar och vara hans hushållerska. Han klarade inte av att sköta allting ensam efter att ha förlitat sig på Anna i alla år. Men inom kort hade Alma övergått till någonting mer än att bara sköta Johns hushåll. Trots en åldersskillnad på 30 år, John var alltså 68, blev Alma vansinnigt förälskad. Så när John friade till henne tackade hon ivrigt ja. 2 år efter Johns första hustrus Annas död hade hans nya hustru Alma fött honom en son, som såklart också fick namnet John. För att skilja alla Johns åt fick den här sonen mellannamnet Emil. Och det är alltså vår massmördare John List. Alma var nästan 39 år när hon fick John. Och i början av 1900-talets USA räknades hon som en äldre förstagångsföderska. Hon var överbeskyddande mot John Jr. Kanske skulle han komma att bli hennes enda barn. Alma vågade inte låta John träffa kompisar efter skolan. Hon vågade inte låta honom leka utanför huset. John fick tillbringa all sin lediga tid med sina föräldrar, ofta sittande i salongen, medan de läste Bibeln högt för honom. Det var mest mamma Alma som läste. John växte upp mitt i den amerikanska depressionen, som hade tagit sin början med börskraschen 1929. De främsta minnena John hade av sin pappa från uppväxten var att pappan mest var frånvarande. Den äldre John slet för att klara att försörja sin familj. När Franklin Delano Roosevelt blev president år 1933 och presenterade välfärdspaketet The New Deal var familjen List så grundade i sin protestantism att de vägrade att be om hjälp. The New Deal syftade till att lyfta landet och dess invånare ur depressionen genom att få så många av landets arbetarklass som möjligt i arbete. Men var man trots detta arbetslös eller hade det knapert fast man hade jobb, kunde man få bidrag för att försörja sin familj. Men att be om att få en del av The New Deal var att erkänna sig besegrad, att säga att man inte klarade sig själv, i alla fall enligt pappa John. Familjen List klarade sig alltid själva. Ingen skulle komma och säga någonting annat. Eftersom hans pappa arbetade från soluppgång till solnedgång trots sin höga ålder och dessutom led av reumatism tillbringade John större delen av dagen med sin mamma i köket. De tvättade, lagade mat och bakade. I skolan fick John List öknamnet mammas pojke. För att försöka minska familjens finansiella börda bestämde de sig till slut för att hyra ut övervåningen i det viktorianska hus de bodde i. John Junior blev av med sitt eget rum och fick börja sova på soffan i vardagsrummet när han var 8 år gammal. De flesta av hans personliga tillhörigheter gavs bort eftersom det inte längre fanns plats för dem. John fick lära sig vara ännu mer ordningsam och prydlig än vad han redan var. Det fick inte alls märkas att vardagsrummet faktiskt var hans sovrum. John började känna sig som en gäst i sitt eget hem. Han ville inte ta hem kompisar, men det var egentligen inget problem, för han hade inte några kompisar. Det gick trots det bra i skolan för John och ingen la egentligen särskilt mycket märke till honom, vare sig lärarna eller eleverna. John fortsatte att tillbringa all sin fritid hemma. Men när han 1943 hade tagit examen från high school var det som att någonting förändrades i honom. Mot sin mamma Almas vilja tog han värvning i armén. Trots att hon verkligen hade försökt hade Alma inte blivit gravid fler gånger. Hon var sorgsen över att hon inte hade kunnat ge sin son några syskon. Hon hade svårt att släppa greppet om sitt enda barn. Och när John sa att han ville ge sig av hemifrån och dessutom ge sig ut i andra världskriget blev hon bestört. Men hon kunde inte göra någonting åt det. John List var vuxen nu. Och dessutom var hans pappa positivt inställd till att sonen skulle tillbringa några år i det militära. Pappa John sa att det är bra för moralen att kriga. Året efter dog John Senior, 85 år gammal. John Junior fick ledigt från armén för att åka hem på begravningen. Men väl där visade han inga känslor och ingen sorg. Det förvånade hans halvbror William som sörjde sin far förtvivlat. Trots att han naturligtvis hade insett att fadern inte skulle vara i livet hur länge som helst. Men John List rörde inte en min. När John kom tillbaka till militären skeppades han till en bas i Stilla havet. Men innan han hunnit tjänstgöra mer än ett par månader släppte USA 2 atombomber på Japan och plötsligt var andra världskriget slut och John blev entledigad från militären. Han kom hem med en tysk Steyr-pistol, en souvenir han hade köpt från en annan soldat som hade tjänstgjort i strid i Tyskland. Johns mamma Alma övertygade honom att han skulle få en säkrad framtid om han utbildade sig inom ekonomi och bokföring. John tyckte det lät ganska tråkigt, men han skrev ändå in sig på University of Michigan. Efter drygt 4 år tog han en motsvarande magisterexamen, master i ekonomi. Trots att han hade flyttat hemifrån och numera bodde i en egen lägenhet umgicks han fortfarande mest med sin mamma. Han åkte ofta hem till Alma på middag och de gick i kyrkan tillsammans. Alma besökte honom, hjälpte till med städningen och läste Bibeln tillsammans med honom. Men innan John hann söka arbete efter sin avslutade utbildning blev han inkallad i det militära igen för Koreakriget hade börjat 1950 och John började arbeta som laboratorietekniker stationerad i Virginia. Han var glad att han hade fått en placering i USA. Trots att han försiktigt hade börjat klippa bandet till sin mamma var han ändå hemmakär nog för att skrämmas av att åka utomlands och kriga. John fick faktiskt ett par vänner som han umgicks med sporadiskt när de hade permission. Han hittade också sitt första intresse utöver att läsa Bibeln och det var bowling. En dag träffade han 2 systrar som spelade på banan bredvid hans i bowlinghallen. Det var Jean Siffert och Helen Taylor. De började prata och John fick snart veta att Jean var lyckligt gift men att den 24-åriga Helen var änka och ensamstående mamma till den 9-åriga Brenda, som hon alltså hade fått när hon var 5.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hennes make hade dött i kriget 6 månader tidigare. John drogs direkt till Helen och han märkte snabbt att det var besvarat trots att Helen försökte kämpa emot sina känslor eftersom hon bara hade varit änka ett halvår. Efter det sorgeår som förväntades av Helen började de dejta. Men det fanns ett stort problem. Helen var inte lutheran. Hon var medlem i metodistkyrkan. När mamma Alma fick reda på att hennes älskade son hade träffat en kvinna som inte var en av dem blev hon rosenrasande. Helen var ju en kättare. Hur hade han tänkt att det här skulle gå? Vad hade John ens att prata med Helen om? Innerst inne var Alma besviken, ledsen och sårad över att hennes son hade träffat en kvinna överhuvudtaget. Men att Helen tillhörde ett annat samfund var egentligen bara positivt när hon tänkte närmare på saken. För då hade hon ett skäl att använda när hon försökte övertyga sin son om att avsluta det ogudaktiga förhållandet. Men Johns och Helens träffar hade redan övergått till någonting mer. Och 2 månader efter att de möttes berättade Helen för John att hon var gravid. John blev livrädd för vad Gud skulle tycka om det här. Sex utanför äktenskapet var självklart egentligen helt otänkbart, men av någon anledning hade det ändå hänt och nu gällde det att agera snabbt. En månad senare, den 1 december 1951, gifte de sig ensamma med 2 inlånade vittnen i den lutheranska kyrkan. Nu när de var ordentligt gifta var det dags för Alma att få träffa sin nya svärdotter. Alma och Helen hatade varandra från första början. Alma kände att Helen hade lurat John att gifta sig. Samtidigt var hon förtjust över att få ett barnbarn. Hon hade bara inte tänkt sig att det skulle gå till på det här skamliga sättet. Hon hade verkligen inte räknat med att få Helens dotter Brenda på köpet. Maken till bortskämt och mammigt barn fick man leta efter, tyckte Alma. Det var också tydligt att hur förtjust än John var i Helen hade han inte mycket till övers för Brenda. Veckorna gick och Helens mage blev inte det minsta rundare. När John till slut frågade Helen när barnet egentligen skulle komma sa hon att hon hade fått missfall för ett par månader sedan, men hon hade glömt att berätta det för honom. Mamma Almas hat mot sin svärdotter växte sig ännu starkare. Hon kände till kvinnokroppen tillräckligt väl för att veta att om Helen hade fått ett sent missfall då hade John märkt det och säkert Alma också. Nej, tänkte Alma. Helen hade aldrig varit gravid överhuvudtaget. Hon hade lurat John för att slippa vara en sorglig änka utan framtidsutsikter, trodde Alma. När Koreakriget var slut 1953 började John söka civila jobb. Som Alma hade sagt var en man med hans utbildning väldigt eftertraktad. John fick snabbt anställning på ett framgångsrikt företag i Detroit. Han, Helen och Brenda lämnade Alma och flyttade. Helen blev gravid, på riktigt den här gången. I januari 1955 föddes deras första gemensamma barn, dottern Patricia Marie. John blev av med jobbet på grund av nedskärningar. Han valdes ut bland de som fick gå, men som tur var lyckades han få en ny tjänst på ett annat företag ganska snabbt. 1956 fick de sitt andra barn, en son. Och vad döper en man som heter John sin son till? Självklart till John. Och inte bara John, utan John Frederick efter John Seniors pappa, den nyfödde Johns farfar, alltså Almas bortgångne make. Vid de tillfällen där det finns risk att det uppstår förvirring i den fortsatta berättelsen kommer vi att kalla vår huvudperson massmördaren för John Senior och hans och Helens son för John Junior. Men jag hoppas det blir tydligt vem vi pratar om. Helen, som pliktskyldigast följt med John Senior till kyrkan varje söndag, började nu hitta på ursäkter för att inte gå i kyrkan alls. Det var alltid något barn som var lite snuvigt eller så hade hon själv huvudvärk. Till sin egen metodistkyrka gick hon inte heller. John kände att det här var ett svek. Det var både en skymf mot honom och mot Herren. Han skämdes inför de andra medlemmarna i kyrkan. Vad skulle de tro när de märkte att Helen verkade ha tappat sin tro? Helens dotter Brenda fyllde 16. Det var 1958 och Brenda revolterade mot sin styvfar genom att ifrågasätta och vrida och vända på nästan allt han sa. Hon var van vid att John alltid talade till henne och aldrig med henne. Och hon stod inte ut längre. Hon mindes fortfarande sin biologiska pappa och han hade varit allt det som John List inte var. Helen kände att hon inte orkade med Brendas utbrott just nu. Hon var gravid, igen, med sitt och John Seniors tredje barn. Och när sonen Frederick Michael föddes kände hon att det fick vara nog nu. Nog med barn. När John, några veckor efter Fredericks födsel, började treva efter Helens kropp under täcket, föst hon undan hans hand. När det inte fick honom att sluta, vek hon resolut täcket åt sidan och klev upp. Hon tänkte sitta upp och läsa tills John hade somnat. Nu räckte det med barn, tyckte Helen. Bråken mellan Brenda och hennes styvfar eskalerade. Hon hade ingen respekt för en styvfar som aldrig någonsin hade visat någon ömhet eller omtanke om henne. Till slut, när hon fyllde 18, flyttade Brenda hemifrån för att bo hos en väninna och hennes familj. Helen kände det som ett misslyckande att hon inte hade orkat stå upp för sin dotter. Hon visste att det var hennes man som oftast hade fel och inte Brenda. För att döva sitt dåliga samvete började Helen dricka alkohol. Och när det inte räckte för att lugna hennes nerver tog hon tabletter som hon enkelt fick utskrivet av sin läkare. Företaget John Senior arbetade på skar ner på antalet anställda och John blev återigen en av dem som fick gå. Men snart fick han ett nytt jobb på Xerox i Rochester i New York och familjen flyttade dit. Jag har tidigare berättat om en annan massmördare som arbetade på Xerox. Det var ju Byron Koji Uesugi. Det kan ni lyssna på i Massmördarpodden avsnitt 14. Det var också det första manuset som Jenny skrev för Massmördarpodden. Johns nya tjänst på Xerox innebar en hel del sociala sammankomster på kvällstid och då förväntades man ha med sig sin fru. Helen, som var en uttråkad, understimulerad och frustrerad hemmafru, tyckte det var jätteroligt och hon generade ofta sin man genom att dricka för mycket under de här tillställningarna. Och när hon hade druckit för mycket började hon ofta flirta med andra män. John skämdes ögonen ur sig. Samtidigt var det inte heller socialt accepterat att inte ta med sin fru till de här tillställningarna. Men oturen förföljde John List. Snart var det dags för Xerox att skära ner på personal. Och John var en av dem som företagsledningen valde att friställa igen. Återigen var John arbetslös. Men den här gången visade det sig bli svårare för John att få ett nytt jobb. Kanske såg det ganska illa ut med alla korta anställningar i hans meritförteckning. Det såg ut som att han var en anställd som inte skötte sitt jobb och fick sparken gång på gång. All spriten hade fått Helen att släppa på sina spärrar även hon var nykter. Och nu började hon håna sin make för att han återigen var arbetslös. Han var missan en sorglig spillra av en man som inte klarade av att behålla ett jobb mer än ett par månader. Han var ett skämtig man som inte kunde försörja sin familj. Men det verkade som att John alltid landade på fötterna på något sätt. Till sin stora lättnad fick han ett nytt jobb efter ett par månader. Och det var dessutom inte vilket jobb som helst. När han kom hem för att berätta nyheten för sin fru Helen kände han inte stolthet när han sa vilken hans nya position var. Han kände skadeglädje och förakt. John njöt när han såg Helens förvåning när han berättade att han nu var vice vd på The First National Bank i Jersey City. Det innebar att det var dags för familjen att flytta igen. Den här gången ville John att de hittade en bostad som låg på gångavstånd från en lutheransk kyrka. Med hans nya lön hade de en betydligt högre budget och de kunde välja och vraka bland bostäderna. Inom rimliga gränser förstås. Barnen började växa upp och det var viktigt att de hade nära till kyrkan så att de kunde gå dit på gudstjänster och lite extra bibelläsning så ofta de kunde. För nu hade 60-talet börjat och med det hade det kommit en friare livsstil och ungdomarna verkade ha tappat all känsla för stil och moral och det ville inte John List skulle hända med hans barn. John pratade med sina nya kollegor och de rådde honom att leta efter ett hus i den stillsamma förorten Westfield. Det var ett säkert område där barnens cyklar kunde lämnas utanför huset utan att man behövde vara orolig för att någon skulle stjäla dem. Kollegorna sa till och med att man inte alls behövde låsa ytterdörren om man inte ville. Det är alltid fel. Lås alltid ytterdörren. Men John tyckte att det här lät som en dröm. Och dessutom var det nära till kyrkan och bara 30 minuters bilväg in till Johns nya kontor. Det låg också en tågstation där tågen gick ofta in till stan på gångavstånd. Under tiden John letade hus bodde han på hotell inne i stan. Helen och barnen bodde kvar i New York. När John hittat några lämpliga alternativ som rymdes inom deras budget skickade han efter Helen för att hon också skulle få titta på husen. Helen kom till Jersey City för att titta på hus över en lång weekend. Men hon fastnade inte alls för något av husen som mäklaren visade dem. Istället, när John var på jobbet, kontaktade hon mäklaren och bad om att få se lite dyrare bostäder istället. Nu när hennes man var vice vd så dög det ju faktiskt inte med vilket hus som helst. Det första huset hon fick titta på hade de förra ägarna döpt. Det hette Brook Knoll. Helen föll pladask. Hon var lyrisk. Hon hade hittat sitt drömhem. Det här skulle bli en fantastisk plats för deras barn att växa upp på. Och John skulle kunna representera och hålla storslagna middagar. Det här huset var till och med så bra att Helen började överväga att kanske dra ner lite på drickandet och tabletterna. För om hon bodde i det här makalösa huset Brook Knoll, då kanske hon skulle kunna vara lycklig ändå. Hon tänkte ut olika strategier hon skulle kunna använda för att övertala John. Men till hennes förvåning blev John List lika förtrollad som hon var. Och de båda tittade på varandra med förtjusning över att de faktiskt tyckte lika om någonting. Men finansieringen av det här grandiosa huset var ett problem. Byggnaden var ett ståndsmässigt palatsliknande boende för de rika. Men hade de senaste åren förfallit och prislappen hade precis sänkts. Renoveringsbehoven var enorma. Huset hade 19 rum. Öppna spisar i marmor i många av rummen och i den stora balsalen fanns ett takfönster av färgat Tiffany-glas. Tiffany-glas producerades för hand från 1878 till 1933 i det anrika företaget Tiffany Studio i New York. De berömda glasfönstren och glasdekorationerna gjordes av små olikfärgade glasbitar som löddes samman i olika mönster. En hel del kyrkor har Tiffany-fönster eller billigare kopior föreställande olika religiösa motiv. Efter att glaset slutade produceras 1933 ökade värdet på de här glasfönstren varje år. Bara glaset i takfönstret i huset var värt nästan 1 miljon kronor i dagens pengavärde. Att möblera husets alla rum skulle kosta jättemycket pengar. John räknade och räknade. Alma hade precis sålt sitt hus. Han övertalade sin mamma att komma och bo hos dem. I husets översta våning fanns en lägenhet där mamma Alma kunde bo. Då skulle hon kunna pyssla om henne ordentligt på ålderns höst, sa John. Och dessutom skulle John kunna ta över skötseln av hennes ekonomi så att hon skulle slippa oroa sig för allt praktiskt framöver. Och så blev det. John tog ut alla pengar hans mamma hade fått när hon sålde huset och la ihop det med hans och Helens egna besparingar. Och det räckte för att betala handpenningen på huset. Tack vare att John arbetade som vice vd på en bank kunde han få ett betydligt större huslån än vad han annars hade kunnat få. Helen, som ju avskydde Alma, var ändå nöjd med arrangemanget att Alma nu skulle bo hos dem. Fick Helen bara det här huset skulle hon kunna göra vad som helst. Hon älskade redan Brook Knoll. Det var huset som hon ville bo resten av sitt liv i. 1965 flyttade John, Helen och deras tre barn in i det enorma huset på 431 Hillside Avenue. Möblerna de hade med sig från sitt tidigare boende i Rochester försvann fort i det nya huset som fortfarande kändes nästan helt omöblerat. Den enda helt möblerade delen av huset var Almas lägenhet som var fylld av alla hennes möbler och ägodelar från huset i Bay City. John skrev direkt in barnen i den närmaste lutheranska kyrkan. Han bokade in ett möte med pastor Walter Reuning och erbjöd sig att han skulle kunna hålla i söndagsskolan. Pastor Reuning tog tacksamt emot Johns erbjudande. Att få folk att oavlönat sköta söndagsskolan var inte helt enkelt. Och John List verkade ju vara en ordentlig och gudfruktig man. Under de första veckorna i deras nya boende var familjen List grannskapets populäraste samtalsämne. Flera av grannarna hade gått över till familjen med hembakade bakverk och andra små presenter för att välkomna den nya familjen till kvarteret. Men John List, som såg till att vara den som öppnade dörren varje gång någon knackade på, förklarade barskt för grannarna att familjen List inte hade för vana att socialisera med sina grannar. Så grannarna fick snopet gå tillbaka hem med sina gåvor kvar i händerna. Grannarna såg på när John åkte till jobbet exakt samma tid varje morgon och kom hem samma tid varje kväll. Han var alltid klädd i dyra, välpressade kostymer. På helgerna såg de honom ibland klippa gräset i trädgården och även då hade han en oklanderlig kostym på sig. Det verkade som att John kände att han alltid behövde garden uppe. Men istället för att respektera honom började grannarna skratta åt honom bakom gardinerna när de såg honom utföra trädgårdsarbetet i kostym. John, mamma Alma och de tre barnen gick till kyrkan varje söndag. Då och då försökte Helen bjuda till och följa med, men oftast hittade hon på en ursäkt för att slippa. Hon hittade en nivå som var den lägsta möjliga för att få tyst på Johns kritik. Men John tänkte inte så mycket på att Helen så sällan följde med till kyrkan. Han hade fått ett nytt fokus. I kyrkan blev han beundrad på ett sätt som han aldrig hade upplevt förut. Det var som att huset och det nya arbetet gav honom en ny strålglans. Ett par månader efter att familjen hade flyttat in i Brook Knoll började Helens hälsa försämras, trots att hon faktiskt hade skurit ner på alkoholen. Hon fick fruktansvärda migränanfall och ibland svimmade hon. Trots att deras mamma var sjuklig trivdes barnen ganska bra med sin nya tillvaro. Efter de senaste årens frekventa flyttande började de äntligen rota sig. De fick vänner och de fick tillåtelse av pappa John att träffa sina vänner efter skolan ibland. Men så slog katastrofen till. John fick sparken från banken. Tjänsten innebar att innehavaren behövde ha en stor social kompetens, likväl som en förmåga att dra in nya affärer. Och John List saknade helt båda dessa egenskaper. Han verkade kunna förställa sig tillräckligt mycket för att få nya jobb när det behövdes. Men efter ett tag i den nya tjänsten visar sig alltid hans sanna jag. Johns totala avsaknad av drivkraft, hans oförmåga att kompromissa och hans ointresse för andra människor fick både medarbetare och chefer att vantrivas i hans sällskap. John blev inkallad till bankens vd och blev ombedd att se sig om efter ett annat jobb som passade honom bättre. Precis som Johns alla tidigare tjänster kände hans överordnare efter ett tag alltid att John på något sätt hade lurat till sig tjänsten genom att spela en roll. John hade marknadsfört sig som en person han verkligen inte var. Därför kände hans chef inte att han behövde linda in beskedet i bomull när han gav John sparken. Men John var förkrossad. Han kunde inte förmå sig att berätta för Helen vad som hade hänt. Han kom väl ihåg hur hon hade smädat honom förra gången han hade varit mellan jobb. Och han orkade inte hantera hennes förakt en gång till. Och då gjorde John en roman. Han fortsatte att lämna huset vid samma tid på morgonen som han hade gjort varje dag förut. Men istället för att åka in till stan satt han sig vid tågstationen köpte alla dagens dagstidningar som han plöjde igenom i jakt på arbetsannonser. Dagarna gick och snart hade John suttit där vid stationen och läst tidningar i 6 månader. Och då var pengarna slut. Den sista tiden hade de hankat sig fram med hjälp av Almas sista besparingar. Varken Alma, Helen eller barnen hade den blekaste aning om att John faktiskt var arbetslös. Men till slut fick han ändå ett nytt jobb. Han var stolt över att han hade fått det jobbet. Det lät väldigt bra på pappret. Men snart insåg han att han hade fått den här tjänsten för att ingen annan ville ha den.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jobbet innebar att sälja obligationer via telefon och lönen var helt baserad på provision. Det krävde säljtalang och det var bevisligen en talang som John inte hade. Samtidigt blev Helen sjukare och sjukare. I januari 1969 tog hon in på sjukhus igen med långt gången syfilis som hon hade fått av sin första make, alltså Brendas pappa. Sjukdomen hade varit obehandlad för länge. Hon kunde inte längre hoppas på någon bot eller lindring. Helen hade förvandlats från en attraktiv kvinna till en paranoid, förgrämd, sliten skugga av sitt forna jag. Och allt drickande de senaste åren hade inte hjälpt henne heller. Med sin kompromisslösa gudstro klarade John inte alls av att hantera att hans hustru hade en könssjukdom. Det var ytterligare en skamlighet hon tvingade honom att uthärda. Han kunde inte ens titta på henne längre. Samtidigt gjorde hans tro att han inte heller kunde skilja sig. När Helen kom hem från sjukhuset flyttade John in i sovrummet som låg allra längst bort från hennes sovrum. Han berättade om Helens diagnos för Alma som förfärdes lika mycket som han gjorde. Hon sa att John borde ha lyssnat på henne från början. Han borde aldrig ha gift sig med Helen. Och John kunde bara hålla med. Nu var vägs ände snart nådd. Amorteringarna på huslånet växte John över huvudet. Han hade fått brev om en kommande vräkning. Brevet hade han gömt från både Helen och Alma. Han visste att det fanns hjälp att få. I vissa fall kunde staten hjälpa till med ett lån till dess att man fick en bättre inkomst. Men han var ju också för stolt för att ta emot hjälp. Han skulle aldrig kunna gå med mössan i handen och be någon om allmosor. Det hade hans pappa lärt honom. Han kunde inte göra så inför sina barn. Det skulle förödmjuka både dem och honom. Men John var desperat. Han hade ingen aning om vad han skulle ta sig till. Dessutom hade Helen precis berättat för honom att deras dotter Patricia hade bestämt sig för vad hon ville bli när hon blev vuxen. Patricia skulle snart fylla 16 och John hade blivit glad när han fick höra att hon hade börjat göra planer. Även hon förstås skulle gifta sig och bli hemmafru var det inte omöjligt att hon skulle hinna arbeta ett par år innan dess. Och i den moderna tidsålder de nu levde i, som John så ofta inte kände sig hemma i, 60-talet, verkade det som att män gärna ville ha en välutbildad yrkeskvinna som hustru. Märkligt nog, tyckte John. Men när han fick höra Patricias framtidsplaner gungade marken under Johns fötter. Hon ville bli skådespelerska. Utan att berätta för sina föräldrar hade hon tagit extra lektioner i drama i skolan. Och hennes lärare sa att hon hade en stor talang. I John Lists värld var skådespelande nästan att likställa med att arbeta som prostituerad. Eller att spela in sådana barnförbjudna filmer som han hade hört talas om. Och för att göra saken ännu värre hade Patricia börjat klä sig i jeans. John förstod inte vad han hade gjort för fel med hennes uppfostran. Men sen insåg han att det var förstås inte han som hade gjort något fel. Det var ju Helen som var ansvarig för Patricias uppfostran, inte han. Han föraktade sin hustru för hennes drickande, hennes syfilis och för vad hon hade gjort med hans dotter. Han föraktade allting med Helen och han föraktade sig själv som hade låtit sig luras till att gifta sig med henne. John stängde in sig i sitt sovrum. Han behövde prata med Gud. Han behövde be om vägledning. I timme efter timme bad han. Tills han till slut fick svaret. Vid middagsbordet den 5 november 1971 bad familjen bordsbön som vanligt. Och sen berättade John List för sin familj att det var dags för dem att förbereda sig på att dö. Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Och kan ni prata med mig och manusförfattarna om avsnitten. Jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning. Följ mig gärna där. Där pratar jag om alla mina poddar. Om ni gillar Harry Potter så bör ni lyssna på min podd Hard Nerd Café, nörd med E. Där vi just nu har börjat en serie där vi går igenom alla Harry Potter-böcker och filmer. Den podden gör jag tillsammans med Anna Erlandsson som även gör Isfolket-podden med. Tack till Jenny för manuset. Tack till Emil Drugge för ljudsättningen. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.